En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av ett snabbare casino, snabbare.com. Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What do you mean, debris?
There's something strange with the engine.
And it's a new pattern.
What the? Yeah, what is this tractor? What is this tractor on track?
Save my balls. Man.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Race week. Anna. Race week.
Ja, men alltså, hur länge har vi inte väntat?
Det ska resas.
Ja, det är ju helt fantastiskt. Och det som jag känner är mest fantastiskt är den här stämningen inför en ny säsong. Man är nog aldrig så laddad som inför det första racet där man liksom, ja, vi vet väl kanske efter testerna lite grann hur det ser ut, men det känns ändå som att det är så mycket ovisst. Man bara väntar på att de här lamporna ska släckas och man ska ha sån lång härlig säsong framför sig, och man väntar på den här fighten liksom, den som vi väntade på, ja men typ sen i maj. Mm. Känns det som.
Ja, för att om det är någon gång på säsongen som allting faktiskt lever, så är det ju nu, innan allt har börjat. Och så där så är jag faktiskt typ med allting i livet. Jag tycker allting är bäst och roligast före och efter, vad det än är. Alltså även när det kommer till sportevenemang eller annat i livet, saker... Att se fram emot någonting och blicka tillbaks på någonting, det tycker jag är det absolut bästa. Så inför en säsong, det kan inte bli bättre eller härligare än inför. För nu står vi med blanka papper, det är noll i poängställningen. Allt kan hända, egentligen. Rent teoretiskt.
Ja, och jag tycker det känns bra. Jag är ju inte så bra på att glädjas åt saker efteråt. För då tänker jag bara, nej men det där var väl inte så... jobbigt. Det löste sig väldigt bra. Det där var väl inget svårt? Nej. Säger jag som inte ens berättade för någon att jag hade tagit körkort. Liksom.
Är det sant? Inte för någon?
Ja. Nej. Jag kom hem till min mamma typ 3 dagar senare och talade om att du, jag lånar bilen imorgon. Jag ska på jobb i Västerås. Hon bara, du har inget körkort. Jo.
Men det var ju genomtänkt. Det hade du listat ut. För du var lurig.
Nej, det var mer det så att när jag väl hade fått det där så tyckte jag att det var väl inget speciellt. Det borde väl varenda människa klara. Så även jag. Så det då... Nej.
Ja, det har du visserligen rätt i. Att det där borde varenda människa klara. Om det är någon podd som har en lyssnarskara med högt procentantal där folk klarade uppkörningen på första försöket, så är det nog våren. Tar man alla poddar i Sverige och så tar man procentuellt sett lyssnarskara och de som har högst klarare på första uppkörningen rate, då borde det vara våra.
Ja, det borde vara våra, för du klarade det på första, va?
Ja, självklart.
Ja, vad bra.
Alla rätt på teorin och klar på första. Satte mig på cykeln hemifrån, cyklade ner till tåget och tog tåget upp till Stockholm, och sen så körde jag inte bil på 2 månader kanske. Men det var tider som har flytt. Nu är det andra som ska sätta sig i bilen. Och någon som satte sig i sin Formel 1-bil utan körkort för vanlig trafik var ju Max Verstappen. Och det vi ska komma till här nu då, när jag påbörjar den här meningen, det är att extra laddad är man ju för att efter dag 1 på testdagarna i Bahrain, som vi ska prata om här och nu innan vi börjar prata upp säsongen ännu mer, eller ja, det är ju ett upprat av säsongen, testdagarna såklart, var ju att dag 1 så var alla rapporter att jaha, då kan vi packa ihop väskorna, den här säsongen är redan avgjord, Max Verstappen har redan vunnit allt, hej då, tack allihopa, det var kul att råkas under försäsongen, men nu är det klart, Max kommer vinna allt. Men sen kom dag 2 och dag 3, och då var det lite andra ljud i skällan. Men vi ska väl ta de här testdagarna, och jag tänker att vi tar dem lite smått då, stora snackisarna dag 1, dag 2, dag 3, och sen en liten summering innan vi kör lite påståenden inför säsongen. Vad sägs om det, Anna?
Ja, jag är ju ingen jättefan av tester, för jag tycker att de ofta säger väldigt lite, eftersom vi inte vet. Vi har ingen aning om vad de testar, hur inställningarna är. Vi vet av historien har berättat för oss att Mercedes är väldigt duktiga på att så kallat sandbagga under testerna, det vill säga att de inte visar vad de har, vilket många andra också har. Så att jag är lite så här, ja, vad säger testerna? Det är faktiskt så att det finns ju en vecka från det att testerna avslutats till det att säsongen börjar. Under den där veckan hinner det hända väldigt, väldigt mycket, för då jobbar man ju 24/7 i fabrikerna med all den data man har fått ut på testerna, plus med de senaste uppdateringarna. Så det är inte så att de testar och sen går de och vilar en vecka, utan det händer ju otroligt mycket där. Så bara för att en sak var på ett sätt på testerna, så behöver de ju inte vara så när teamen kör ut på den första träningen i Bahrain, som den här gången är på en torsdag. Så jag tycker man ska vara lite försiktig med vad man lägger för värdering i testerna, för att vi vet inte riktigt med vilka förutsättningar vi jobbar här.
Okej, men om vi säger så här då. Dag ett på testerna, det var ju mest att man fick se alla bilar, hur de såg ut när de rullade ut. Vad som hade hänt med bil 1 och bil 2 och bil 3 hela vägen rakt genom fältet. Och den absolut största snackisen var ju såklart Adrian Newey's Red Bull-bil. Som egentligen så här, inför de här testerna så... Red Bull, de hade i princip chansen att ta samma bil som de hade förra året och modellera om lite. Men de visste i princip att folk kommer ta vårt koncept och försöka göra ungefär det de får göra så som vi hade på våran bil 2023. Men då kör Adrian Newey typ den största trollningen genom alla tider, och det som vi pratade om tidigare, att det verkar som att han har tagit lite av Mercedes koncept. Men det han gör är att han väl utgår på den här nya designen på Red Bull-bilen från Mercedes 2023-bil som de övergav. Han, som det supergeni han är, såg alltså någonting i Mercedes koncept från förra året, fattade vad de var liksom försökte hitta där, såg storheten, men han fattade också det de hade missat i vad som behövdes kring det konceptet. Och nu ser man då mycket likheter mellan den där grejen. Och de har redan börjat snacka om att Red Bull kanske inte kommer ha några sidepods när den här bilen går i mål i slutet av säsongen. Vad säger man om det här? Och man snackar om de här tuberna högt upp vid axlarna på bilen, om man ska säga.
Ja, men det vi... Man måste ju också komma ihåg att varje F1-bil är ett bygge. Det är ett gigantiskt legobygge. Så att Mercedes kan ju mycket väl ha haft någonting i det här, men de hade typ två bitar av alla de här 3000 bitarna som de bygger en bil, vilket gjorde att konceptet inte passade ihop. Och när vi pratar koncept så pratar vi också om att vi ska låsa upp potential. Så varje koncept i sig har ju ett tak någonstans. Så hur långt det man kan nå för att tills man når max liksom. Och då pratar jag inte Verstappen. Och i det här läget så är det så att Red Bull, som var väldigt överlägsna väldigt tidigt, de kanske såg att nej, men vi tar inte lika mycket. Om vi fortsätter med samma koncept så når vi taket för snabbt, vilket gör att de andra kommer ikapp oss. Så för att vi ska då låsa upp mer potential så måste vi göra någon form av förändring för att kunna hitta mer. Och den här pusselbiten, eller de här legostenarna som Mercedes hade, vad händer om vi plockar in dem i vårat koncept? För det är ju inte så att bara deras sidepod har varit nyckeln, utan en stor del av nyckeln har ju legat i hur man drar luftströmmarna, så att säga, ge under golvet framförallt och mot bakvingen. Och hur kan vi få i det i vårt koncept? Ja, då har man ju plockat in dem och tittat då i, tagit inspiration från Mercedes, tittat på de egna bitarna, testat det i simulator och i vindtunnel och med de här olika datatesterna, CFD och så vidare. Och sett saker, och kanske man har sett att ja, om vi får till det här konceptet så kanske vi har ett högre tak än om vi hade behållit det gamla. Så för att fortsätta utvecklas så måste man ju också våga. Och det är ju otroligt typiskt för Adrian Newey, för han är ju en människa som ser luften. Så han har ju tagit inspiration och sett att här finns det möjlighet för oss att låsa upp mer potential. Mercedes problem under alla år är att de har ju inte låst upp potential. De har ju låst upp problem hela tiden.
Men är det inte just så himla... Alltså det är så himla kryddat kring alltihopa att det är just Mercedes bil och deras då misslyckade koncept. För det var ju det som var snack, det var ju största snackisen av alla bilkoncept under hela förra året, att Mercedes gav upp sitt koncept. Det här kommer aldrig funka. Vi kan fortsätta den här bilen, men det kommer inte gå. Och så bara vänder man blad och helt plötsligt står Adrian Newey och Red Bull med det konceptet där de bara har satt det.
Jag är lite långnäsa på det, va?
Ja, det tycker jag har någonting så in i nacken mycket. Men det är liksom den stora grejen med, när det kommer till bilarna. Sen var det dag två. Och Brunnslock, det har vi sett flyga till höger och vänster tidigare när vi har följt Formel 1. Och även det här hände under dag två på testerna.
Men det verkar ju som att det är framförallt Ferrari som inte kan hantera det med Brunnslock. För det var återigen så var det ju Ferrari som var i närheten och dessutom skadades ju golvet på bilen sådant. Och det kan ju inte ha varit billigt att byta det. Det där kan ju ha varit en ekonomisk, jag ska inte säga katastrof, men en rejäl smäll i alla fall att råka ut för det en gång till. Vi minns ju alla hur Fred Vasseur gnällde över kostnaderna i Las Vegas där det hände senast. Så det var väl otroligt typiskt att det var så. Men annars tyckte jag Ferrari såg ju snabba ut. Men återigen, tittar man på resultatlistan på ett test så ser man hur snabbt de har kört på ett varv. Men vi vet ju inte vad de har testat. Vi vet ju inte hur mycket bränsle de har haft i bilen. Vi vet inte vad de har testat. Vi vet inte heller. Det kan ju vara så att Red Bull är så säkra på sin performance eller på sin prestanda i bilen, så de behöver inte göra de snabba testerna. De fokuserar på någonting helt annat. De kanske har ett annat program. Det som jag tyckte var intressant med Red Bull i sig, det var ju att däckslitaget hos Max Verstappen verkade nästan obefintligt. Och det om något borde ju oroa konkurrenterna. Jaha, nej men då har vi plötsligt här, vad ska vi värdera? Är det de snabba tiderna som Ferrari sätter på ett varv, ja men det kunde de redan i fjol. Eller är det Red Bull? Eller är det Mercedes som tycker att de plötsligt har en bra grund att stå på? Eller är det McLaren som har väldiga problem med att ens få ut bilen på banan? Alltså de har problem med tillförlitligheten och hittar både tekniska och mekaniska problem som gör att de måste lägga mycket tid i garaget. Hur oroande är det? Och det är det jag menar är ett litet problem då i när vi ska göra någon form av analys av, för vi vet inte vilka parametrarna är. Så hur mycket är de här Ferrari-tiderna värda? Det kanske var ett sätt att tala om för Ferraris fans att vi är på gång. Men det hjälper ju inte om de inte håller en hel race-distans.
Nej, men det jag reagerar lite på här, det är det du säger om Red Bull. Det verkar inte slita någonting på däcken. Samtidigt så, nu skippar vi dag två, dag tre och sådär. När de här racerna, eller testerna summeras, så är de snabbaste tiderna Ferrari med Sainz och Leclerc. Och det som man verkar ha fått ut här är att Ferrarin, som härmed visar upp snabba tider igen, har på stort förändrat slitaget på sina däck, vilket är deras stora problem. De var snabba, men däcken slets in i hur mycket som helst och de kunde inte klara det länge. Är inte det här en indikation då på att det kanske blir lite racing då?
Jo, men så är det ju absolut. Men å andra sidan var ju Ferrari tvungna att göra en förändring för att kunna hantera däcken. Alltså det där var ju en bil som verkligen käkade däck. Alltså på tyska är det lite kul, för man gör ju skillnad på om en människa äter eller om ett djur äter. Det heter ju essen om en människa och det heter fressen om det är ett djur. Och där har ju tysk
Vadå? Att säga om du, min pappa åt potatis till frukost. Vad blir det?
Mein Vater hat heute Kartoffeln zum Frühstück gegessen.
Essen. Och en gris käkar potatis till frukost blir...
Du, dein Schwein, hat heute morgen Kartoffeln gefressen.
Gefressen, jaha.
Ja.
Och en bil, bil likställs med djur då? Ting.
Då bilen, ja, precis. Och den tysk media så har man ju skrattat jättemycket då åt att Ferrariens bil, den fressen. Däck liksom, den käkar verkligen, alltså den slevar i sig däcken som om det vore just grisfoder.
Eller potatis,
ja, skulor kanske till och med. Nej, men det som är viktigt här är ju att Ferrari har lämnat det stället där de befann sig på, var just den här däckfressen, ätaren. Och kanske gått mer till ett något mer civiliserat sätt att hantera däcken då, kanske lite mer SM. Jäkla lång utläggning jag fick till där.
Ja, det är bra. Jag gillar när vi snackar tyska. Men för att summera då den här varför säger jag racehelgen? Jag är så taggad på att det är racevecka och att det snart är racehelg. Eller ja, att det snart är race vardag och en dag på helgen som det racas. Det ska vi komma till också. Men om man tittar så här då. Testerna går ut på att samla data. Och då måste man kötta många varv för att få så mycket data som möjligt. Så jag tänker att vi utgår ifrån bara att gå igenom vilka som faktiskt körde flest varv. För det gjorde nämligen det amerikanska teamet utan Günther Steiner, Haas, som körde 441 varv. Näst flest Ferrari och sen rak ordning neråt Red Bull, Kick Sauber, Aston Martin, småtjurarna, Mercedes, Alpine, McLaren och minst varv av alla, Williams, som bara lyckades köra 61 varv dag ett när alla andra körde minst 120.
Williams och McLaren i botten där känns inte bra. Sen så är det något mer som man har noterat här om testerna. Det är ju att Alpine känns ju faktiskt väldigt osäkra i år när det gäller hela deras nya koncept. Förarna är osäkra båda två. Det är inte ofta de två, Gasly och Ocon, har en gemensamhet när det gäller någonting och har samma åsikt dessutom när det gäller någonting. Men ingen av dem har ju varit så där jätteövertygade inför säsongen i alla fall. Så att Alpine, är det någonting man kan säga efter testerna så ser man Alpine, frågetecken. McLaren, hur är det med tillförlitligheten? Får de ordning på den biten? Haas känns icke-snabba. Ferrari, ja, får vi ordning på däckslitaget? Och det visar sig hålla i sig. Kanske de kan utmana. Men hur mycket har framförallt Max Verstappen och Red Bull hållit igen under de här dagarna? Det undrar jag.
Både Ferrari och Red Bull bankade ju in många varv, men ändå liksom 30 färre än Haas, 50 färre när det kommer till Red Bull. Ferrari körde typ 30 varv mindre och Red Bull 50 varv mindre totalt, och man fick dela upp det här. Testerna går ju till så att det är bara en bil som får vara ute på banan, så båda förarna för varje team är ju aldrig ute samtidigt, utan man delar upp alla de här dagarna mellan varandra. Men det där var totala varven som kördes.
Jag fick faktiskt en fråga om det gäller det här med testerna. Varför man bara kör med en bil? Och det är så att det står i regelverket att man bara får köra med en bil. Plus att det är ju ofta så att teamen faktiskt inte är klara med bilarna när testerna börjar. Så att man får ju kanske inte, man har ju kanske inte två bilar helt enkelt att köra. Så det skulle inte funka av den anledningen heller. Plus nästa är ju att hade du haft två bilar så hade du behövt ha ännu mycket mer personal för att få runt det där. Så att anledningen är dels regelmässigt, ekonomiskt och så tidsmässigt till att man bara kör en bil.
Det var totala tiderna. Sen har vi här, eller vad jag säger, totala varven. Sen har jag här, och jag vet alla säger hela tiden, ja det är bara testing, det är bara testing. Men det är ju det som vi har att gå på, va? Man säger att man ska inte gå utifrån så mycket på testningen, men vi måste ändå förhålla oss till det vi faktiskt har här. De långsammaste bilarna, för här har vi alla förares bästa tider. Och vi har det också på tiden av dagen, för det är mycket sånt man säger också. Ja, det beror på hur mycket bensin hade man i bilen, vad var det man testade, vad var det för tid på dagen, hur varmt var det i däcken, vilka var bla bla. Men
vilka däck hade du?
Ja, exakt.
Det är ju nästa sak, Verstappen körde ju inte de mjukaste däcken. Ja, så att, ja,
exakt. Men vi har faktiskt tider ändå, och som svältfödda vi då har blivit under den här vintern på faktiskt att se bilar köra på riktigt på en racingbana där de ska köra, så har vi här. De som körde snabbaste varven under de här tre testdagarna, det var Sainz snabbast av alla, Leclerc näst snabbast, Russell 4, Yan Zhou 5, nej 4 och Perez 5 före Verstappen. Så det är lite intressant. Bakom där är Tsunoda, Albon, Piastri, Hamilton. Botten har vi Magnussen, Sargent, Bottas, Gasly, Ocon, Stroll, Hulkenberg, Ricciardo, Norris, Alonso. Och skillnaden mellan Sainz som körde det snabbaste varvet på dag 2 klockan 16.39.51 på dagen. Han körde på 1.29,9. Kevin Magnussen körde på sista testdagen på 1.33. Så 3 sekunder långsammare på ett varv skiljer de här bilarna. Men när jag läser upp den här listan, är det någonting förutom tidigare nämnda Alpin som du reagerar på?
Det jag tänker på framförallt är ju att Red Bull inte har kört med de mjukare däcken, utan de har hållit sig på C3, och det kan jag tycka tyder på att de känner sig väldigt trygga i vad de håller på med. Det jag också funderar över, det är skillnaden mellan Joe och Bottas hos Sauber. Varför är Joe så himla snabb? Jo, han körde med snabbare däck, eller med mjukare däck än vad Bottas gjorde som körde med C3-däcken. Men hur lite bränsle hade han i den bilen? Man är ju alltid lite misstänksam när ett mindre team sätter snabba tider. För det kan mycket väl vara så att man gör det för att man har någon sponsor som man vill imponera på. För att få ut lite mer pengar inför säsongstarten. Så den tiden känns lite så här frågeteckenmässigt.
Mm. Utöver det här så är det ju det du säger, att Red Bull, de satte sina snabbaste varv på C3. De andra satte ju sina varv på C4-däcken. Det var några till som också satte snabbaste varv på C3. Det var, utöver Red Bull-bilarna, så var det Piastri, Hamilton, Norris och sen lite bilar i botten. Men de topp 4 där, de körde på C4. Men det är de tiderna. Ferrari och Sainz snabbast, Red Bull sen där Alpin långsammast, eller vad säger jag, Haas långsammast.
Mm. Har du plockat ihop ditt motormanagerlag nu då, när du sett testerna?
Jag väntar lite till. jag väntar lite till.
Jag fick ju plocka ihop mitt redan förra veckan, ja.
Mm.
Det var knepigt, kan jag säga, innan testerna.
Mm. Ja, jag väntar så långt in det går. Jag ska göra det så bra det bara går den här säsongen. Så,
det säger
så,
du alltid.
Ja, men det, jag gör det också. Nu blickar vi framåt då mot vad som komma skall.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi ska snacka igenom varje team här. Du ska berätta lite om varje team inför säsongen som drar igång på lördag, hör och häpna. Det här är väldigt viktigt att ha koll på. Vi är vana att det körs race varje söndag, förutom sprinthelger som kommer in och fördärvar. Men nu är det så att redan på lördag körs det första racet, vilket innebär att redan imorgon, om man lyssnar på det här när podden kommer ut onsdag, imorgon är första träningen. Och på lördag så kommer det racas. Jaha, hur kommer det sig det här då, undrar ni? Jo, för att det är nämligen så här att första racet är i Bahrain, andra racet är i Saudi. Och Ramadan drar igång den 10 mars, det vill säga nästa söndag i Saudi, där alla människor påverkas av hela den grejen. Det är inga förare som gör det visserligen, men just för att det racas så att det är första dagen på Ramadan, så har man flyttat då Saudi-racet till lördagen. Men FIA har också en 7-dagars regel som jag tror, Anna, säger att man inte får köra 2 race på att det måste gå mellan 7 dagar mellan varje race, vilket gjorde att flyttar man Saudi så kunde man inte flytta Bahrain. Man kunde inte köra Saudi lördag och Bahrain söndag, för då hade det gått mindre än 7 dagar mellan racen. Således, Bahrain racer på lördag, Saudi racer på lördag.
Men att lördagsrace är ju faktiskt ingen ny företeelse, utan vi hade det faktiskt senast i Las Vegas. Det var bara det att vi inte märkte det, för oss var det söndag morgon, men i Las Vegas var det lördag kväll.
Ja, just det. Ja, se hur bra koll man har då. Men du, nu tycker jag vi går igenom team för team lite grann, och jag undrar, och alla som vi som lyssnar, vi undrar vad Anna Andersson, motororaklet på Sportbladet, har att säga om teamen. Vill du börja i förväntad nerifrån eller uppifrån, Anna?
Ja, men kan vi börja nerifrån?
Då börjar vi med Haas.
Haas, där är den stora förändringen i år, att Günther Steiner, Drive to Survive-profilen, som faktiskt fick ett helt förbannat avsnitt i årets Drive to Survive, fast han har fått sparken. Han är ju inte kvar, utan istället så har man ju tänkt helt om när det gäller Haas. För att istället för Günther Steiner har ju varit liksom en profil stark när det gäller sponsorer och såna saker. Men nu har man tittat mot en person som har en helt annan bakgrund istället. Så att i år heter den nya teamchefen Ayo Komatsu.
Det här är roligt, för det här exakt det här kommer vi återkomma till när jag kör mina påståenden inför säsongen.
Men Ayo Komatsu i alla fall, han har ju en teknisk bakgrund. Där kommer ju faktiskt inte några ingenjörer kunna köra över honom med några tankar hit och dit, utan han har ju verkligen koll på vad som gäller när det gäller bilen. Det som är lite oroande är att han säger att utgångsläget för den här bilen är inte fantastiskt. Och då blir man ju lite orolig. Förarbiten, det är ju Nico Hülkenberg och det är Kevin Magnussen. Och de två är ju otroligt erfarna. Men de kör ju också för sina karriärer på något sätt. Det är två stycken pappor plus 30. Hülkenberg vill ju garanterat vidare. Han har säkerligen fått upp ögonen för Audi. Audi har ju hela tiden sagt att man gärna vill ha en tysk förare. Kevin, ja, hur roligt tycker han det är, utifall att det då skulle vara så att den här bilen inte har något fantastiskt utgångsläge. Så att jag tror inte riktigt på dem där i år.
Nej, jag tycker det är extra kul att du inte har satt Haas teamchefen. Att det kommer naturligt från varken dig eller mig. Det ska vi återkomma till. Nu ska vi gå vidare till nästa team efter att vi har varit inne på Haas. Och då undrar jag har nämligen samlat en del experters tips. Så jag undrar, vem vill du utgå ifrån? Vill du utgå från ett Twitterkonto som heter F1 Data Analysis, Will Buxton, motorsporttotal.com, The Race, Jordan Palmer, Ted Kravitz eller Racing News 365? Vem vill du utgå ifrån? Vems tips? Vi tar den i ordningen. Eller vill du?
Ja, men mitt tyska hjärta säger ju motorsporttotal.com.
Ja, jag visste det. Då kommer du få ta Alpin, för de tippar nämligen Alpin som näst sämsta team, och det är de ganska ensamma om att ha. Eller ja, det så är det.
Sen om Alpin blir näst sämst eller tredje sämst, det tror jag har att göra med utvecklingen av den bilen under säsongen. Det som jag tycker är lite oroande med Alpin, det är ju organisationen runt teamet. I fjol så gick de här Hollywoodstjärnorna in och pumpade in en massa pengar under säsongen.
Ja. Det har man helt glömt ju. Wow.
Ja, men det gjorde de ju. Och med dem kommer ju också en massa press. Och i samband med det, strax efter, fick ju Ottmar Szafnauer sparken och ytterligare personer i teamet fick gå, nyckelpersonet. Nu är ju Bruno Famin kvar som teamchef, men vad händer med strukturen i teamet om nu den här bilen som man har tagit fram och gjort om från början inte är helt bra? Du har press ifrån människor som har investerat i teamet och vill tjäna pengar på det här teamet. Vilket man ju inte gör om teamet inte går jättebra. Samtidigt är det ett fabriksteam från Renault. Och i bilen sitter två förare som inte gillar varandra. Esteban Ocon och Pierre Gasly, de tycker inte om varandra. Det har de inte gjort. De är uppvuxna i grannbyar. De har tävlat mot varandra sedan de körde go-kart. Och redan då var de oense om hur man kör bil. Och den här soppan känns jäkligt oroande, tycker jag. Om man nu vill att Alpin ska nå resultat.
Ja. Och just det här också efter minst sagt svajande testerna här nu inför. Mycket snack om att Alpin ska vara så himla dåliga. Näst på tur är det team som vi under säsongen kommer kalla massa olika saker, men som jag idag säger Sauber till.
Jag kommer att kalla det teamet för Sauber.
Ja.
Faktiskt.
Ja, många har tippat Sauber som näst sämst. Motorsporttotal.com har tippat Sauber som tredje sämst.
Ja, det är ju för att de ligger i någon slags limbo här, va? I Warteschleife, som man sagt på tyska.
Jävla Warteschleife.
Ja, men du vet, som en sån här...
Vattenrutschkana.
Nej, men jag skulle säga snarare du ringer till någon myndighet och så talar de om att du ska vänta. Så ligger man där i vänt... Man väntar och väntar och väntar och väntar till man håller på att gå åt av att vänta. Alltså det känns lite så att det är där man ligger. Man ligger bara på ett väntspår helt enkelt.
Ja, Warteschleife. Jag gick ju med bara på att det lät som vattenrutschkana. Inte att jag tyckte att det känns som att man ligger i vattenrutschkana i väntan på Audi. Ja, okej. Okay.
Nej, men det känns som att man ligger bara där och väntar. Man ska ut på gamla Skurebron och man aldrig kommer ut. Liksom. Eller Essingeleden, man står bara stilla. Och där, jag tror att det är det som är lite av problemet med det här. Att man inte riktigt har fått ordning på hur det ska bli. Senast till nästa år så måste ju Audi in och börja styra upp förare, styra upp bil och alltihopa för 2026 ordentligt. Men fram till dess så är det, ja... Man väntar, man har Ferrari som motorleverantör, man har Zhang Zhou och man har Valtteri Bottas som är ganska rolig på sociala medier och en erkänt duktig förare. Men jag vet inte riktigt vad de har att jobba med egentligen.
Nej, jag börjar komma in lite på att man kanske ska syna. Är det verkligen så att Bottas är så himla rolig eller är det bara att han är så himla... annorlunda, att man skrattar åt honom mer än med honom, för han gör inte så mycket förutom att bara se kul ut. Ja, han är så himla hyllad på sociala medier, men han utöver liksom rumpgrejerna som han gör, jag är nästan inne på att man kanske ska börja syna på Bottas. Är det så att han är så kul eller är det så att han är liksom ful och konstig och liksom en filur mer, undrar jag. Ja, jag tänkte tanken i alla fall. Nu går vi vidare till teamet Williams, som många experter, sätter jag inom sådana kaninöron, har här som fjärde sämsta team. Men många andra har dem även som näst sämsta team. Eller ja, sådär. Mm, Williams, Anna.
Williams, ja. Alltså, jag tror ju på James Bowles. Det jobbet han gjorde med teamet i fjol var ju fantastiskt bra. Och jag har svårt att kunna tänka mig att han inte lyckas med förbättra organisationen och framförallt moralen i teamet i år också. Jag tycker det är ett... jag känner att han har någonting på gång där. Alex Albon är också väldigt spännande. Och han... Ja, jag tror att det finns någonting. Det finns ännu mer i den killen. Däremot Logan Sargent, det blir ju kul för honom att åka på samma banor som han har gjort en gång. Då kanske han lyckas lite bättre i alla fall.
Vet du vad jag tycker om James Vowles? Jag förstår ju såklart, efter saker jag läser och människor likt dig som jag lyssnar och lystrar till. Men jag tappar liksom lite tron på honom när han hela tiden går ut och säger men Logan Sargent, han är kanon alltså. Ni ska bara se den här killen. Han är så himla grym alltså. Logan Sargent har stora grejer på gång. Ni ska bara se. Vänta och se bara. Och så åker Logan Sargent ut där och är den enda som snurrar av banan på testerna. Och med tanke på hur lite poäng han tog och hur mycket han kraschade förra året, så är det så här att ja, James Vowles är väl kanon, men omdömet, det ifrågasätter jag lite när han säger att Logan Sargent hela tiden är kanon.
Men vad tror du, vem är det som äger det teamet?
Ja, Logan Sargent, nej. Jag vet att det har med sponsorer hit och dit att göra, men alltså ja.
Det har jag sagt till dig förut. Du måste, inom F1 så handlar det inte om att lyssna på vad som sägs. Det är lika viktigt att lyssna på det som inte sägs.
Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Ja, okej, vi går vidare till småtjurarna som alla de här experterna som jag har radat upp. Förutom The Race som är The Athletics F1-bevakning. Alla har småtjurarna på vad fort är vi nu? 1, 2, 3, 4 i mitten, som sexa.
Mm. toppen av mittfältet. Det känns väl ändå som en ganska bra placering för ett team som i fjol kämpade för sin överlevnad, kändes det som, fram till slutet av säsongen när Yuki Tsunoda verkligen räddade dem. Man har ju knutit småtjurarna, eller We Car...
Småtjurarna.
Ja, men alltså, jag pratade ju faktiskt med Janne Blomqvist om detta. Vad ska vi kalla dem för? Och han menar på att det skulle heta WeCarb.
Ja, men det kommer aldrig hålla. Det är bara djup.
Ja, WeCarb. Småtjurarna, ja. I alla fall. Så att man har knutit dem betydligt närmare Red Bull när det gäller både simulatorer, vindtunnel och så vidare. Och man också får också mer möjligheten till mer delar som kommer direkt från Red Bull i förhållande till hur det såg ut i fjol när man gjorde en i stort sett egen bil. Vilket ju inte var något lysande läge överhuvudtaget. Så att bara det att man har knutit dem närmare tror jag är viktigt. Sen är det ju så att det är två förare i det teamet, Daniel Ricciardo och Yuki Tsunoda, som båda har en, nu får man säga, gedigen F1-bakgrund, även om Tsunoda, för han gör sin tredje säsong. Det är liksom inga nykomlingar längre. Ricciardo har ju kört för Red Bull och hans målsättning är ju att ta sig dit. Men för att göra det så måste han ju dominera Tsunoda. Och ska Tsunoda ha en chans att ta sig till Red Bull så måste han dominera Ricciardo. Det är det läget vi ligger i och båda två har kontrakt som går ut. Så att jag tror att det internt kan bli en väldigt, väldigt spännande. De kommer att ha bättre förutsättningar. Och om teamledningen med Laurent Mekis får ordning på förarna så att de kan jobba tillsammans och man får en sund konkurrens, så tror jag att det kan lyfta det här teamet.
Mm, de här är man mycket nyfiken på, va? Och ja, att hålla dem över Alpine, Williams och Sauber gemensamt allihopa, det talar för någonting, va? Skön bil också, nu när man närmar sig, eller nu när man har fått se den lite. Och då kommer vi till ett team nu här, Anna, som är lite intressant att se bara när jag jämför alla våra experters olika tips. För här är motorsporttotal.com ensamma om att ha McLaren.
Ja, den håller jag nog inte riktigt med om. Men de kanske har tittat på testerna där McLaren faktiskt inte såg så pigga ut. Jag har hela tiden känt att McLaren ligger i ett uppsving efter fjolårets fina höst. De har varit positiva efter det som har hänt. Det arbete som har varit i fabriken under vintern. Zac Brown börjar prata om segrar. Lando Norris har förlängt kontraktet. Han pratar också om vinster. Jag är nyfiken på att se hur Oscar Piastri har utvecklats nu när han har fått köra på alla banor, har lite mer erfarenhet som gör att han kanske kan få till det här med race-strategi och däckshantering också, vilket ju var något av hans problemområden under fjolåret när han var väldigt snabb på kval och också sprint, som han också vann en. Men han inte riktigt lyckades hantera race-situationerna och allt det som ett race innebär. Så honom känner jag mig spänd inför den här säsongen. Jag tror nog att både han och Lando Norris kan lyckas. Om nu McLaren har ett paket som håller, som har samma fina utvecklingskurva. För det är ju hela tiden där som grunden ligger. Hur kan bilen utvecklas under året? Stannar den av i utvecklingen, ja, då är du ju körd. Så är det bara.
Jag tycker att det här känns som teamet med mest harmoni sett till teamchef, båda förare och bil, om man tittar på allihopa. Och samspel.
Ja, men sen får vi se. Vi vet ju inte heller. Andrea Stella har ju inte haft så stora framgångar egentligen. Varken för McLaren eller där han tidigare i sin karriär varit. Men vi får ju se vart det barkar. Det har kändes ju väldigt bra i fjol. Och man tog rätt beslut vid rätt tidpunkt och gick vidare. Och det är väl det framförallt som man tar med sig, känner jag.
Näst på tur, förra årets stora överraskning i början av säsongen, som sen slank lite bakåt. Men nu är det en ny säsong och kommer de göra liknande start igen, Aston Martin?
Ja, där känner jag mig lite mer tveksam. Jag är fundersam över vad Fernando Alonso vill. Vad som finns i det här teamet. För att hela teamets framgång bygger ju på att Fernando Alonso mår så pass bra och är så motiverad att han klarar av att köra bilen på ett sätt som gör att den presterar bättre än vad den egentligen skulle ha presterat. För jag tror ju inte att han får någon hjälp av Lance Stroll. Får han det så är det väl vid enstaka tillfällen.
Mm. Ja, det är just den där grejen. Ni vet alla vad jag tycker, ni som har hängt med. Och det vi har visat sig att det är ganska många som är. Det är en bunt som har hört av sig efter vårt 100 avsnitt och berättat att de är 100 poddare. Så vi har ett gäng som har hängt med från avsnitt 1 och framåt som faktiskt vinkade lite till oss när avsnitt 100 kom ut, vilket vi är glada över. Men ni framförallt vet ju i alla fall vad jag har för känslor kring Lance Stroll, va? Och nu är det så här, Anna. När vi tar oss upp till topp 3 i hur de internationella experterna, internationella jurygrupperna, har tippat inför säsongen, så är det så här att motorsporttotal.com, formula1.com och AMUS, säger jag till den sajten, har Ferrari som trea.
Ja, det är ju samma som i fjol. Det som blir avgörande för Ferrari kommer ju vara däckshanteringen. Men även strategin. Alltså under så många år har ju Ferrari gjort så många, tagit så många dumma beslut. När ska Fred Vasseurs organisation slå igenom och hans tankesätt och strategi slå igenom i hela organisationen så att vi inte gör de här katastrofala depåstoppen, tar fel beslut vid fel tillfälle, det blir oro i teamet, man gör rätt uppdatering. När ska man få det här till en mera tydlighet än vad vi har haft? För Ferrari har ju spretat, och det är också en av anledningarna till att fjolårets resultat var så pass dåliga som de var, för att de var extremt snabba över ett varv. Men sen hade man problematiken från första loppet när tillförlitligheten inte höll, vilket gjorde att Leclerc fick med sig en bestraffning till resta race. Sen var det problematik i samband med olika strategier. Det var irriterade förare, det var Sainz som vanligt ville göra sina egna depåstopp. Så att de måste ju få ihop allting. Och hur ska de klara av att hantera en Carlos Sainz som kör för sin framtid? Han vet redan att han inte ska vara kvar i Ferrari. Och hur tänker han kring sin framtid? Har han förhoppningar om att köra för Red Bull? Ja, antagligen vill han ha ett besked långt innan Red Bull vill ta ett beslut. Och vad har han då annars för alternativ? Och klarar han av att underordna sig helt enkelt det som Ferrari vill och stötta Leclerc? För det är det som han kommer att behöva göra i år, vilket är bäst för teamet, men inte för honom själv.
En annan rolig grej med Ferrari är ju att när alla team skulle börja köra ut såna här krystade lama inlägg på sociala medier om att nu är det bilar på banan, var ju att Ferraris sociala medieteam skulle lägga ut en sån här snygg bild på ett depåstopp ovanifrån som Drive to Survive intro liksom. Så här, ja men nu ska vi äntligen få se bilarna på banan, vi är laddade. Och då slänger de ut ett depåstopp där de liksom slänger ut ett dåligt depåstopp, att om man ser det här. Man vill ju att man ska lägga ut en sån bild där det bara går snabbt så här, allt flyter. Men det är liksom strul med vänster fram på det Instagram-läget. Så fick de ta bort det direkt. Så även bakom sociala mediespakarna var det någon som inte hade koll på grejerna och la ut det liksom. Det var ju inte ett katastrofdepåstopp, men det var liksom ett klart och tydligt dåligt depåstopp som de la ut för att visa så här, nu är vi taggade, nu kör vi. Det var kul tyckte jag.
Extremt typiskt för Ferrari, ja. Symptomatiskt.
Sen har vi då här då, där de flesta då som jag, eller vad säger jag, jag säger ingenting, Mercedes, Anna.
Ja, Mercedes är för mig en liten, det kan vara lite som anden i flaskan liksom. Man vet inte när man öppnar vad som kommer ut ur den där, känner jag lite grann. För att de har ju gjort om allting, de har en otroligt hög ambition, de har inte samma press som Ferrari. Ferrari måste ju leverera. Så är det ju, för de har ju inte vunnit någonting sedan 2007-2008. Men Mercedes har ju vunnit. Men någonstans så är ju kraven inifrån och utifrån på Mercedes betydligt större än att man återigen får en säsong utan att vinna något lopp. Efter de här två misslyckandena som man har haft, 22 och 23, så behöver man ju återigen upp och visa och vara med om segrar. Även om man inte kan hota Red Bull så måste, i det långa loppet, så måste man kunna ta lite segrar här och var. Sen tror jag att Lewis Hamilton vill avsluta sin tid hos Mercedes med någonting väldigt, väldigt bra. Han hade ju drömt om att få ta den där 8:e VM-titeln redan i år tillsammans med Mercedes. Det hade ju varit fantastiskt, så han kan sätta sig in Ferrari sen och lugnt fundera över en 9:e VM-titel. För Russell är det ett sätt att bevisa att han är den teamledare som Mercedes vill ha. För de har ju redan nu börjat titta på vem de ska stoppa i den där bilen till 2025 vid sidan av Russell. Så för honom är det också viktigt att liksom bygga upp sig och få lite rak rygg här och bli teamledare så att de inte plockar in någon förare som han inte funkar med till nästa år. Och för hans kontrakt går ut 2025. Så att ja, det finns mycket i den där flaskan som kan sprudla om det man lyfter på fel ställe, tror jag. På locket.
Precis som en i sagan, anden i flaskan. Man vet aldrig vad som kommer ut. Det är, kan det vara en ande? Kan det vara något annat?
Det här känns lite så.
Ja. Ja, och vill du säga något om Red Bull då?
Det jag tycker blir mest intressant med Red Bull det här året, det är nog inte om huruvida de vinner eller inte. För jag tror att de kommer att vinna den här VM-titeln till slut. Jag vet i nuläget inte om de kommer att vara lika överlägsna som i fjol. Jag hoppas att de inte kommer att vara det. Men det kommer att handla om mycket tror jag är den här Horner-gate. Var tar den vägen? För om Christian Horner lämnar kan det bli ett nytt maktvakuum i det teamet. Vilket skulle kunna skaka om struktur, organisation och vilken roll får då en sån person som Jos Verstappen och Max Verstappen i förhållande till Helmut Marko? För de tre är ju nu tajta, men om balansbrickan Horner då försvinner så vet vi inte riktigt vad som händer. Då kan det börja hända grejer i det teamet. Vad händer sen med Sergio Perez? Ja, klarar han av att utmana Verstappen eller har han insett nu att han inte kommer att kunna göra det utan kör bara för att vara vattenflaskbärare? Ja, men då kanske han kan funka, då kanske till och med kan vara så att Red Bull vill förlänga det där kontraktet. Men då måste han ju ligga på en nivå, på en jämnare nivå under hela säsongen, något som han absolut inte gjorde i fjol. För hans kontrakt går ut och bakom honom jagar ju förare som Daniel Ricciardo, Yuki Tsunoda, Liam Lawson ska vi inte heller glömma. Så då det är ju fler som vill ha den där förarplatsen. Jag kan tänka mig att Carlos Sainz också jättegärna skulle vilja komma tillbaks till Red Bull. Vi vet inte riktigt vad Fernando Alonso vill. Han vill ju vinna igen. Han kanske också är sugen på den platsen, för hans kontrakt går också ut. Så att det är också en sån här väldigt mycket frågor kring teamet. Kanske egentligen inte så mycket kring prestationen och Max Verstappen, men allt annat runt omkring. Hur kommer det pusslet att se ut? Jag vet inte.
Mm, mycket spelet bakom kulisserna som man kommer få jobba in hos Red Bull. Utöver att alla har tippat Red Bull som segrare, såklart, så är det så att...
Nej, det har de inte.
Nej, The Athletic skulle jag säga. The Race, The Athletics podd. De har tippat att Ferrari kommer vinna. Och det är bara det att pigga ju upp lite grann, eller hur? Att det är någon som vågar sticka ut hakan. Mm. Och sticka ut hakan, det är tänkt återigen att jag ska göra nu här när vi kommer till årets påståenden inför den kommande säsongen som kan röra kanske inte bara racingen på banan utan lite det ena och det andra. Är du redo, Anna?
Jag är redo.
Vill du att jag ska börja i botten eller toppen här? Jag börjar i botten. Och då säger jag så här om Haas. Utan varken Günther Steiner eller en Schumacher i teamet kommer Haas slå alla historiska F1-rekord i minst airtime någonsin. Fem oväntat bra race i början, sen så är det över. Vi kommer efter fem racehelger glömma bort att Haas existerar. Det kommer också tv-produktionen göra och 80% av racen kommer vi endast se Haas i starten eller vid krasch. Och vi har alltså redan nu glömt bort vem som är teamchef i Haas.
Alltså, vad skulle jag bemöta här? Jag tror inte att det tar fem lopp innan vi har glömt bort Haas, utan jag tror att de får nog kämpa för att vi ska komma ihåg dem i tre.
Ja, redan innan jag hade läst upp det här, att vi har alltså redan nu glömt vem som är teamchef i Haas efter att Günther Steiner har lämnat. Den känns som att den satt rätt bra redan innan jag sa det.
Mm, precis.
Och sen så var det då alltså att de kommer slå rekord i minst airtime någonsin. De kommer inte synas i produktionen under racehelgerna förutom i starten.
Det kan nog vara så, ja.
Sen tar jag Williams. Logan Sargent, han kommer ju som väntat vara sist och sämst på alla sätt och vis. Alex Albon å andra sidan, han kommer såklart göra det bättre, men inte alls lika bra som förra året. I intervjuer kommer han rent politiklikt hylla Max Verstappen, Red Bull, men även Mercedes. För hans fokus ligger någon helt annanstans än hos Williams nu. Men svaga insatser i början av säsongen, men hela tiden med frågor från media om framtiden, så kommer han tappa fokus. Mid-season kommer både Mercedes och Ferrari, Mercedes och Red Bull har presenterat nya förare för 2025. Och inte är det Alex Albon. Därefter så kommer han ta fler poäng än han gjorde under hela 2023.
Alltså vilka långa påståenden du har i år. Jag kan ju bemöta varje påstående 17 gånger, känner jag. Jag hinner till och med glömma bort vad du börjar med, Filip. Alltså, ska jag börja med möta med vad du säger om mitten av säsongen, eller det faktum att de diskuterar hans namn, eller det faktum att du sa Ferrari, eller att han inte fokuserar? Vad ska jag säga?
Vill du ha summa summarum?
Kan vi ta liksom en pocketversion?
Pocketversionen är att Alex Albon kommer vara så himla taggad på att fixa till sig ett nytt team, så att hans dåligt fokus i början av säsongen kommer köra skitdåligt och ingen kommer vilja ha honom. Sen, när det är klart att han kommer inte få gå till Red Bull eller Mercedes, då kommer han köra som sig själv igen.
Det där var ju lika långt igen.
Pocketversion.
Det jag kan säga är ju att han kommer att ha fel fokus i början av säsongen. Nej, jag tror inte att vi hamnar i ett läge där han är bortkopplad från allting redan under mitten av säsongen.
Okej, okay. Bra ju. Summa summarum tog det. Här får du en kortare då. F1 Steak, Alfa Romeo, Audi, Sauber, F1 Team, Kick, Let's Go, Sauber, gröna faran. Bottas spöar Jianyu Zhou och avslutar dennes F1-karriär. Okej säsong av finnen och Sauber, men Sauber skiter i båda förarna och Bottas får ta sig en lång funderare ifall det är värt att fortsätta F1-karriären i Haas.
Det stämmer. Jag tror att Bottas kör skiten ur Zhou, men jag tror inte att han har någon säker plats hos Audi för det.
Och att Joes F1-karriär tar slut den här säsongen.
Ja, de kan inte pumpa in, även om han har kinesiska sponsorer, så kan de inte pumpa in hur mycket pengar som helst till ingenting. Inte de heller.
Kul, vi börjar bli överens. Då ska vi se om vi fortsätter vara överens när jag går till Alpin. Så mycket snack om att bilen är sanslöst dålig och sämst av alla på griden. Ja, det stämmer. Men bara i början av säsongen. Och efter 5-6 race så kommer helt utdömda Alpin göra en McLaren. Och från ingenstans smacka in två bilar i topp 5 efter en uppdatering som tar F1-världen med storm.
Nej.
De kommer fortsätta vara sämst bara.
Nej, det tror jag inte de kommer att vara. Men jag tror inte att de kommer att plocka in topp 5-placering på topp 5-placering efter lopp 5. Jag tror att det kommer ta lite längre tid, och sen så kan det nog vara så att de kanske tar poängplats med båda bilarna ibland. Men jag tror att konkurrenterna är så pass mycket bättre och att oron i hela Alpine-teamet gör att den här McLaren-historien inte upprepar sig.
Ja, jag tänker att de har varit så nära varandra förut, och rent de senaste åren har de varit så liksom tajt mellan vilka som är bäst där mellan dem. Och sen så helt plötsligt så bara, då var det McLaren som var det. Jag tänker att de kanske kan göra det, men kul att få ett nej. Småtjurarna då? Småtjurarna kommer komma topp 6 flera gånger i år, ta ett podium, och i och med det här att de kör så bra så kommer det lämnas in protester mot att bilen har för mycket gemensamt med stortjurarna.
Ja, det tror jag nog att det kan vara till viss del. Alltså jag tror att vi kan få se en pallplats kanske för dem, och jag tror att vi kan få se bra resultat. Vi kan också få se någon typ av protester, sedan de lämnas in eller inte. Det beror ju lite på hur väl jobbet är gjorts från början, om det finns någon chans att de här protesterna ska gå igenom eller inte.
Mm. Kul då. Då får vi hålla utkik på om det protesteras under säsongen.
Gissa om det protesteras, det gör det väl alltid.
Ja.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Nu kommer Aston Martin. Goatee Lance Stroll kommer ta fler poäng än icke-Goatee Lance Stroll. Dock kommer han inte ens ta en tredjedel av teamens alla poäng i år. Men ändå kommer Aston Martin gå ut med att de är delighted över att ha förlängt hans kontrakt.
Ja, så det enda vi kan diskutera här är ju huruvida han kommer ha ett getskägg eller inte. För det andra kommer ju inträffa.
Ja, vad tror du om skägget då?
Vad jag tror om skägget? Ja, du... Ingen aning.
Ja, vi får ha en intern score för att det kommer ju vara så att han, jag tror att han kommer ha det där skägget större delen av säsongen. Det är extremt fula goatee-skägget som inte passar alls. Och så kommer det gå dåligt och sen kommer det vara någon gång när han tar bort det. Och då kommer han ta fler poäng på färre race. Okej. Okay. McLaren då? Här ska vi få en riktigt kort. Det kommer du gilla.
Ja, vad bra.
Behöver du inte lyssna någonting?
Nej.
Lando Norris kommer till slut att vinna ett race. Men Oscar Piastri gör det före honom.
Pratar vi GP eller race?
Låt det vara race.
Race, det vill säga, då kan det alltså vara ett sprintrace.
Ja.
Ja, då tror jag nog, för jag tror att Norris
oavsett
vinner...
om det är sprint eller ett riktigt race, när Norris väl vinner så kommer redan Piastri ha vunnit den här säsongen.
Ja, jag tror att Piastri vinner, för han vinner en sprint innan Norris vinner ett race.
Men det bygger också på att Lando Norris kommer vinna det här.
Ja, precis.
Ja, kul. Då tror du alltså det. Du tror både att Piastri och Norris kommer vinna varsitt race. Kul.
Ja, men jag känner att jag måste tro på att vi har flera vinnare i år. Och Norris måste väl någon gång spräcka den där några.
Och det är det som är så roligt att vi är inför säsongen. Det är då man får tycka och tänka och tro på de här grejerna ju.
Precis.
Sen går vi till Mercedes. Lewis Hamiltons farväl på Silverstone kommer inte bara att få större delen av publiken, honom själv och de andra brittpojkarna i griden i tårar när han läser upp ett specialskrivet tal tillsammans med specialkomponerad musik inför sitt sista race på sin hemmaplan som Mercedes-förare. Vissa true Mercha-fans, de har dock redan vänt Sir Lewis ryggen och börjat bua.
Nej, han kommer inte skriva någon specialskriven musik till Silverstone, för han kommer vara alldeles för fokuserad på att slutföra den här säsongen. Och han kommer ju faktiskt tillbaka till Silverstone och han med Ferrari, och han har dessutom kört för andra team på Silverstone, så att nej. Så vi kanske får se om de spelar in en duett med Leclerc nästa år istället.
Ja, men så inget specialskrivet farvältal till Silverstone-publiken?
Nej, absolut inte.
Okej, det sista bara på samma på Mercedes då. Vissa true Mercha-fans har dock redan vänt Sir Lewis ryggen och börjat bua.
Men hur ska du veta vilka som är true Mercha-fans och vilka som inte är det, om det är någon som buar?
De som hävdar sig själv vara bara Mercedes-fans då och buar ut Lewis.
Och det vet du vilka det är på läktaren. Nej. Så du ser att det är just de och inte holländaren som står bredvid som buar.
Ja, jo, de har Mercedes-kläder.
Jaha. Nej, det tror jag inte.
Och sen förlängning på det blir ett tumult utbryter på läktaren.
Alltså, normalt sett så har de här påståendena varit ett påstående. Nu får du in 77 i en mening. Ja, jag vet inte riktigt.
Det här med tumultet, det fick jag feeling för nu bara. Att det blir slagsmål på läktaren.
Ja, men det är ju som du vanligtvis, att du får feeling.
Ja, det är därför jag är här.
Du, ja, jag vet.
Ferrari då? Ferrari kommer redan i år sälja och tjäna mer pengar på Hamilton merch än vad de gjort på Leclerc och Sainz hittills. Mot mitten av säsongen, när allt är klart och kört och Max har vunnit, så kommer Ferrari alldeles för tidigt börja göra reklam för 2025 med Hamilton i teamet.
Yes.
Kanske inte så behöver vänta halva säsongen då?
Alltså att Hamilton merch tror jag de kommer få rejält med... inrejält med pengar för redan i år. Däremot så det är frågan om Verstappen då vinner under efter halva säsongen, det tror jag inte, men jag tror att Hamilton kommer att dra in pengar till Ferrari. Det har han ju redan gjort, för bara det att han presenterade så toppade ju aktien, slog ju i taket efter det, så att det är klart att han drar in pengar, det har han redan gjort.
En liten bonus då, bara för att jag sa det förra året, Charles Leclerc bryter Monaco-förbandelsen och vinner.
Nej.
Nej, jag tror att jag håller den varje år framöver. Okej, Anna. Man borde säga att jag har sparat det bästa till sist, men i ditt fall så har jag sparat den längsta till sist.
Oh no.
Luta dig tillbaka.
Ja, jag gör det.
Efter att Lewis Hamilton, nu är det Red Bull alltså, efter att Lewis Hamilton känt och visat, fuck it, och kört så jävla hårt mot Verstappen under inledande varv av säsongen, så kommer vi se fler team anamma den taktiken, vilket kommer leda till att Verstappen kommer DNFa minst 3 race under säsongen. Han kommer även som följd av detta, på grund av att han är så himla överlägsen, göra den sjukaste upphämtningen vi någonsin sett och 2 gånger köra ikapp hela fältet efter att ha blivit körd av banan 2 gånger under samma race.
Nej.
Ingen kommer våga sätta hårt mot Verstappen.
Jo, det kan de göra. Man kommer inte DNFa på grund av det så många gånger. Det tror jag inte.
Inget av det här kommer alltså hända. Och ingen vågar sätta sig upp mot Verstappen. Som jag tror att jag har skrivit det här i liksom förhoppning också. Vilket jag tror att våra lyssnare förstår. Förhoppning av absolut att det kommer ske för att ge oss lite jämnare Formel 1-säsong. Men där har vi någonting att se tillbaka på efter säsongen. Det är inte jättemycket som bara har med racingen att göra. Så det kanske blir kul att se vad som kan ske. Men hörni, ni som lyssnar. Fattar ni att imorgon så är det officiellt racehelg när det är torsdag? Och på lördag så körs första racet för säsongen. Och innan dess så har de kvalat för att visa vilka som ska starta var på griden under lördags race. Är det inte sjukt, va?
Ja, men det är så otroligt mycket som händer nu också. F1-bibeln finns nu givetvis i butik. Den måste man ju naturligtvis inhandla om man inte redan har gjort det. F1 Live drar igång på fredag blir det då. Finns ju där tangenterna till kvalet. Live har också premiären. Nästa vecka släpps min bok på NK. Bara en sån sak.
Så då kan ni patraska er dit, träffa Anna.
Ja, det kan man
få
göra.
Få ett signat ex kanske. Säga ett och annat man har att säga om PIM också.
Det kan man definitivt göra. Och sen veckan efter så är det ju faktiskt så att det är torsdag träning, fredag kval, lördag race och söndagen startar IndyCar. Så att det är häftiga tider nu, måste jag säga.
Snart är vi där. Och även nästa vecka kommer vi alltså kunna sitta här och prata igenom ett race. Det är ju galet, du.
Mm, ja, definitivt.
Då gör vi så att vi rullar ut ur vintergaraget ut mot en Formel 1-säsong som nu bara står runt hörnet. Let's go!
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind. What is it? Debris.
There's something bad with the engine.
And he's a new tester for that.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Set my balls. No!
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.